P1 Dokumentär. Porrmässan. Musikverket som gjorde skandal.
Sen David fick en beställning från musikradion på ett 30 minuters stycke. Och det fick han i mitten på 70-talet. Sen blev det tyst om honom.
Stockholm 1977. Sveriges Radio sammanför tonsättaren Sven David Sandström och poeten Tobias Berggren och ber dem skriva ett verk att framföras i Berwaldhallen som snart ska invigas. Beställningen lyder text och musik för röster och några instrument, ungefär 30 minuter långt. Men åren går och från poeten Berggren och tonsättaren Sandström är det helt tyst.
Och så kom den här frågan upp igen. Hur är det med beställningen till Sven David? Varför har inte Sven David hört av sig? Och det var ju så typiskt. Vi visste ju att Sven David var en snabbskrivare. Men vi hade på ett par år inte hört ett enda ord från honom.
Det Berggren och Sandström till slut levererar är något helt annat än vad beställarna har tänkt sig. Det är ett musikstycke så ambitiöst att det kommer bli det dyraste verk som Sveriges Radio någonsin har beställt. Och så kontroversiellt att det får musiker att hoppa av i protest. Kvällstidningarna kallar stycket för porrmässan. Politiska och religiösa grupper kommer handgripligen försöka stoppa uppförandet.
Kan du bedja en som förr du alltid var.
Min bakgrund är ju, jag är ju uppväxt i en totalt frikyrklig miljö.
Sven David Sandström föddes i Motala.
Jag är uppväxt i en rörelse som heter Örebromissionen, som är en pingströrelse kan man säga. Med tungomålstal, med hebreidagörelse, alla de här sakerna som idag nästan är förknippas med amerikansk frikyrkokultur. Man fick inte fiska på helgdagen till exempel, man fick inte spela fotboll när det var helgdag, man fick inte vara med dem som inte var, hade samma tro. Det var väldigt strängt och det var ju väldigt jobbigt att inte få gå med på avslutningsfest till exempel. Man har varit ihop i 4 år och sen får man inte vara med. Det var ingen fråga om det. Jag frågade inte ens.
I slutet av 70-talet är Sandström i 35-årsåldern. Han är yngre och mindre känd än Berggren och kämpar för att slå igenom som tonsättare. Han lever ett lugnt förortsliv i ett radhus tillsammans med fru och dotter.
Min dotter föddes 1970 och jag var inte beredd på att få en tjej som hade Downs syndrom, utan det kan jag säga att det kunde jag inte behärska riktigt. Ja, det syntes ju lite grann. Hon var ganska välskapt om jag säger så, det syns inte så mycket på henne. Det var väldigt konstiga läkare som kom då. Jag har svårt att förlåta dem för deras torftighet när de säger att ni ska inte ta hem er dotter för att de blir bara sjuka med barnen. Det är inget att ha. Och det är fullständigt obegripligt prat. Det är skitsnack. På djupaste nivå skitsnack. Så vi tog inte hem henne på länge. Utan hon var på institution så att säga. Vi trodde ju det var bra då att hon skulle få hjälp på grund av det. Men plötsligt började vi vara där mer och mer och träffa henne mer och mer. Och sen plötsligt så tog vi hem henne bara. Och sen har hon bott hemma.
Det var så roligt för att Tobias och han var så olika.
Berggren och Sandström känner inte varandra sedan tidigare utan blir sammanförda av Sveriges Radio. Tobias Berggrens son, Johan.
De var så liksom, väldigt organiserad, tystlåten, prydlig. Och Tobias var någon sorts liksom mini Karl Marx som sprang runt och viftade med armarna och drack rödvin.
Vid den här tiden står Berggren på toppen av sin karriär. Han får Svenska Dagbladets litteraturpris för diktsamlingen Bergsmusik. Och han retar upp borgerligheten när han lustfyllt sågar poetkollegan Thomas Tranströmer. Han är någon i Stockholms kultur- och nattliv.
Han har ett vansinnigt rörligt intellekt och väldigt så begåvad på många sätt. Så här, som vissa människor är, som man nästan blir lite förbannad. Han ritade och målade jättebra. Han lärde sig själv spela piano från 17 års ålder och var väldigt bra på det. Han kunde sjunga med en vacker basröst, så där, väldigt musikalisk. Han såg till att ta sig in på Expressens kultursida på Sveriges Radio. Han visste vem man skulle känna och vem man skulle liksom gå på krogen med. Och jag tror inte liksom på något jätteberäknande sätt, utan mest för han tyckte det där var härligt. Han var ju också ett offer till för den här manliga genimyten. Att man måste storma, man måste sitta upp hela natten och kröka, det måste smärta, man måste liksom älska alla kvinnorna och blablabla. Liksom. Det blir också så att en fader som gör en karriär delvis på krogen är inte så närvarande. Förutom i sin konst, och det är någonting som förbluffat mig i vuxen åldern, en sån enorm empati. Så nästan rasande liksom ställningstagande till den lilla personen, till liksom flickan som ska ledas in i gaskammaren. Men du vet, har han gått på ett föräldrasamtal någon gång i sitt liv? Nej.
Det känns ju tyvärr som ett ganska vanligt författarliv på det sättet, att man kan känna empati för världen och känna empati för människor i världen, men kan ha svårare med sin egen familj eller med sin egen nära omgivning.
Kulturjournalisten Åsa Bäckman har arbetat på tidskriften Bonniers litterära magasin.
Då kom ofta Tobias in och ville sälja dikter, lite som på den där gamla tiden. När poeter gick runt och sålde dikter, så gick de upp och hämtade cash direkt upp i kassan. Och det gjorde Tobias ofta. Och också kom förbi och ville ha gärna recensionsböcker.
Jag var med sedan några år i Hägerstens motettkör.
Musikjournalisten Camilla Lundberg lärde känna Sven David Sandström i mitten av 70-talet.
Jag bodde inte i Hägersten, det gjorde inte Sven David Sandström heller. Egentligen var det ingen i kören som bodde där, men den var väldigt bra. Det var därför vi åkte varje torsdag till Hägersten och sjöng. Han var andra tenor i kören och jag var andra alt. Han låg lågt med vad han höll på med. Han var liksom väldigt försynt och inte skrytsam på något sätt. Det är klart att han ville att vi skulle sjunga hans grejer. Och det gjorde vi mycket, mycket motvilligt. Ytterst motvilligt. Och att vi gjorde det berodde bara på att alla i kören gillade honom som person. Vad synd att han skulle skriva så ful musik.
Tobias Berggren har en mer borgerlig bakgrund än Sven David Sandström. Berggrens pappa var teolog. Hans mamma kom från förlagsfamiljen Bonnier.
Han hade ju väldigt länge, precis som sin mamma, tänkt på förintelsen. Alltså, hans mamma var judinna.
Johan Berggren.
Inte troende eller så, men tillräckligt med judinna för att veta att under andra världskriget, när Tobias föddes, skulle tyskarna komma, så skulle det vara slut med dem. Det växte han upp med, och jag menar, jag också. Det var ju liksom något som fanns där. Ett ämne par excellence som låg honom nära.
Berggren och Sandström arbetar för fullt med beställningen. Berggren har läst insamlade vittnesmål från förintelsen och utifrån dem skrivit sina texter.
Om nätterna från barnförläggningen kunde man höra barns förtvivlade gråt och skriken från de små som i sin svåra situation hade mist förståndet. Efter några dagar var det klart för avfärd i fullpackade järnvägsvagnar till förintelsen. Inga leksaker fick tas med på den långa resan.
Den handlar egentligen om barnutrotningen i andra världskriget. Övergrepp mot barn.
Sven David Sandström.
Små barn och ja, framförallt. Det är det handlar om. Och det är ju en text som är full av
ganska stort obehag och till och med blasfemiska uttryck och också sexuella övergrepp och sådana saker.
Det som 20 år senare skulle vara så här, okej, verk om förintelsen till, okej, vad är klockan? Hur många har vi haft den här veckan? Så då var det så här, vad för något har du det? Har du där? Ja, nej. Ja, så tror jag att det var lite kontroversiellt, fast ändå väldigt rätt.
När jag såg den där texten som Tobias la framför mig, den inspirationen tror jag aldrig jag känt senare eller tidigare i livet. Jag var totalt förhäxad i den. Där satt jag fast och började jobba på det och kunde inte låta bli det förrän det var klart. Och Tobias kom med mer och mer text och vi etablerade det här stycket som ett slags requiem som det blev till slut. Jag såg skenet från helvetet som strålade från skyn. Och den upplevelsen hade jag när jag skrev det här förspelet som vrålar ju av ångest. Jag tänkte på min dotter väldigt starkt, kommer jag ihåg, när de här barnen... Hennes utsatthet i världen. Hon bodde ju hemma då, så hon fanns ju där hela tiden när jag jobbade med det här. Så att titta på mig. Anna, som hon heter, mindre värd. Det är klart ingen tycker det. Inte ens den här läkaren när man frågar honom. Förspelet är väldigt strukturerat, det kan jag säga. Jag börjar så. Och sen förstörde jag det. Jag hade skrivit ut alla noter väldigt noga och väldigt systematiskt och väldigt eftertänksamt och väldigt uträknat. Sen tog jag ett radergummi och raderade eldslågor in i strukturerna och tog bort det som jag raderade. Så att den här rörelsen uppåt hela tiden.
Beställarna på Sveriges Radio svävar i fullständig ovisshet om hur det går med verket. De har inte hört något från Sandström och Berggren på 3 år och inser att de måste agera.
Och då sa vi att den enda utvägen nu, det är nog att be att Sven David kommer till ett av våra möten och berättar om sitt verk som vi har beställt. Vad blev det av det?
Det som skulle ha blivit ett litet musikstycke på 30 minuter har vuxit till ett jätteverk för 2 körer, barnkör, stor symfoniorkester och 4 operasolister. De kallar verket Requiem, de ur alla minnen fallna. Sven-Åke Landström var orkesterchef och ingick i gruppen som beställde ny musik.
Och Sven David kom med ett stort partitur under armarna och vi satte oss vid det stora sammanträdesbordet i 7C. Och så säger då Bengt Emil Jonsson, som var ledare för gruppen då, så säger han att vi skulle så gärna vilja höra mer om det stycke som vi beställde av dig. Det har gått 3 år och du har inte sagt någonting om vad som hände med stycket. Då lägger Sven David fram det här stora, tjocka partituret och säger, ja, säger han, nu, det är det här som är er beställning. Och jag är rädd för, säger Sven David, att det här var kanske inte det ni beställde. Så vad gör vi? Och vi bläddrade och vi förstod att det här var ett stort verk. Ett verk på storleksordningen 100-120 minuter. Och jag måste säga att en lätt huvudvärk fick alla i gruppen. Och det blev en huvudvärk som pågick en bra tid. Hur många notskrivare behövs för att skriva ut ett komplett material? Och när vi väl visste det så förstod vi att det här skulle bli dyrare än vad vi hade gjort tidigare. Det vill säga, har vi råd? Men ganska snart så förstod vi att vi kan inte bara lämna det här. Vi måste ta oss an det. Det var ju ändå vi som initierade idén. Vi sa att vi får skjuta fram det till det datum när vi har materialet färdigt och kan planera för ett uruppförande.
Beställarna på Sveriges Radio är nu i en rävsax. Verket har redan kostat mycket pengar och om det ska framföras kommer det kosta ännu mer. Renskrivningen blir det första hindret. Sven David uppskattar att det skulle ta honom ett år att renskriva noterna själv. Och det tänker han inte göra. Sveriges Radio har vid den här tiden egna notskrivare och de klagar på att tonsättarens handstil är svårtydd. Dessutom kräver verket så stora papper att de måste specialbeställas från Holland. Hösten 1981 är verket renskrivet.
Så småningom så fanns materialet där. Så planerades det in med Radiosymfonikerna i februari 82. Två kvällar, en torsdag och en fredagskväll. Men ingen av oss kunde så allting i detalj att vi anade vad det här skulle driva fram för slags frågor.
Över 4 år efter att verket beställdes kan repetitionerna börja.
I min minnesbank så repade vi väldigt mycket.
Radiojournalisten Titti Hahn sjöng i radiokören.
Och det har ju att göra med att det är så mycket musik att träna in. Och sen få balans mellan kör och orkester och de mickförstärkta sångarna också.
Vad kommer du ihåg från repetitionerna?
Att det var svårt och att det samtidigt var väldigt spännande. Det är ju verkligen högt och lågt, svagt, starkt. Man jobbar ju hårt med sin röst. Och det var ju alla väldigt noga med att det skulle vara så vältextat som möjligt för att man skulle höra vad vi faktiskt sjöng om. Och det är fantastiskt att sjunga Verdis Requiem eller Brahms Ein Deutsches Requiem eller Mozart för den delen. Det är vackert och det är liksom ändå någon sorts vredens dag som fanns för länge sedan. Här var man liksom mitt i någonting. Jag minns såna där fragment där ett requiem verkligen blir på riktigt. Till minne av små fötter som sprang bort. Så. Och vi hade som ett... det här var jobbigt.
En musik för vissna löv och knackningar på rören. Till minne av små fötter som drog bort.
Vi sjöng och så var det talsång. Och det kan ju ofta bli så himla töntigt. Vi jobbade mycket med det där och det blev ändå ganska töntigt. Men en sån här slinga som jag verkligen kommer ihåg. Inga leksaker fick tas med på den långa resan. Och den skulle vi liksom sjunga. Inga leksaker fick tas med på den långa resan. Och jag tänker fortfarande på det. För det var så... Det har ju hänt liksom.
Och den sats tror jag som jag minns mest, det är Agnus Dei-satsen. O Guds lam som borttager världens synder. Och det liksom slutar ju med att ge oss frid. Men det finns ingen frid i den där satsen. Det är travestier på snapsvisor och det är små marscher så där. Lammet spacerar långa tusen pom, så här. Och barnen som sjunger om Mary had a little lamb, och så kommer det intalade röster på band som liksom pratar om Mary och äcklet och så.
Vad ett litet äckel.
Väckelsesånger finns med liksom. Så där som grimaser kan man säga. Det fanns en pass som kom tillbaka.
Så. Vet du vad? Jag har faktiskt texten. Du
kanske... Som inget betyder mer än sig själv. Eller någonting sånt där. Här kommer det. Det här är ju fantastiskt. Ge oss en varghet tömd på lamm. En lamhet tömd på varg. Ge oss tillbaka barnens sorg. Och det här är så vackert. Här var ju folk så himla upprörda över.
Ja, kan du läsa det?
Ja, kan jag. Trulla fitt håller fullt med skit och ash håller fullt i piss. Spruta fejset på henne, fullt med knullsås i håret och trulla att hon vill att trulla att hon vill att. Det här sjunger basarna. Trulla att hon vill att trulla att hon vill.
Kulturjournalisten Åsa Bäckman.
Jag menar, dels fanns det så här på 70-talet och även på 60-talet fanns det ju en vilja att ta in lågt språk i dikten som också var som en reaktion mot 50-talet där man då ofta väl så här överlastade, väl så här bildtunga, liksom ganska höga dikter. Och att nu ville man ha in så här folkets språk och man gjorde så här collage, du vet, av... så här, dialoger, reklam, nyhetsartiklar. Alltså att försöka få in folkets och gatans språk kan man säga in i dikten.
Nästan direkt när repetitionerna startar hopar sig problemen.
Under veckan så dyker upp flera frågor om det här med texten. Och så fick vi telefonsamtal om att ett par av musikerna bad att få bli entledigade från produktionen på grund av texten.
Jag är ung, jag hade flyttat bort till Södertälje några år, var engagerad rätt ordentligt i en kyrka i Södertälje.
Bosse Söderström var violinist i Radiosymfonikerna.
Då kommer från... norra Västerbotten då, där starkt influerad av EFS som det heter då.
Vad betyder EFS?
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ja. En ganska bibeltrogen syn på det mesta. Utifrån texterna så minns jag att jag reagerade starkt på att det skulle vara en våldtäkt på Maria, Mary had a little lamb, att det var en våldtäkt där och att det skulle vara att Jesus föddes då som en frukt av det. Och att han använde starka uttrycksmedel om nattvarden till exempel. Så ändrade han på instiftelseorden. Alltså, tagen och äten. Och så hade han några uttryck som jag inte kommer ihåg idag. Det var de två, vad jag minns, som var de utlösande för mig. Att det var blasfemi för mig. Det var liksom ren hädelse.
Kom hit, ska jag visa dig bruden, lammets hustru.
Mary, hon var gift med ett lamm.
Vad i helvete?
Jag reagerade inte så mycket på att det var kraftuttryck och att man kunde säga vilka svordomar som helst eller vulgariteter.
Bosse är en av dem som hoppar av tidigt under repetitionerna och hänvisar till sin samvetsfrihet.
Det var inte det, men jag tyckte det var blasfemi. Jag tyckte inte att det stämde överens med min livssyn. Och framförallt så tyckte jag inte att det var nödvändigt att använda de liknelserna för att åskådliggöra det han ville säga.
Det var ett väldigt, väldigt stort steg, tycker jag, att ta. Att hänvisa till någon sorts tro och samvetsfrihet. För att man inte kunde sjunga vissa ord. Så att jag tyckte personligen att det här var ganska konstigt. Å andra sidan, vem kan tvinga en person att gå och ställa sig på en scen. Och göra någonting som man absolut inte står bakom. Och hur det sen förhåller sig till om man utbildar sig till barnmorska. Och inte vill se till kvinnohälsa i ett bredare perspektiv.
Och avhoppen kommer fortsätta ända fram till premiärdagen.
Det svåraste var ju flickkören alltså.
Sveriges Radio arbetar regelbundet med barnkörer från Adolf Fredriks musikklasser. Men när föräldraföreningen på skolan ser texten förbjuder de barnen att delta.
Vad hände där med flickkören?
Ja, de fick bytas ut.
Orkesterchefen.
Föräldrarna vände sig till Sveriges Radio och sa, ska Sveriges Radio verkligen uppföra ett verk med en text som ser ut, så vill vi inte att vår dotter är med.
De får lösa problemet genom att handplocka en grupp äldre tonårstjejer vars föräldrar har godkänt texten. Sen var det här, vem ska leda den här gigantiska ensemblen, alltså dirigera? Cheferna på musikradion vet att den ordinarie dirigenten inte kommer ställa upp. Utan orkesterchefen får ringa till Finland, där den excentriske Leif Segerstam bor.
Alltid när det blev svårt så var det Leif som hoppade in och repeterade, och det gick så enkelt att för honom att läsa av ett modernt partitur. Jag har så många minnen av komplicerade partitur där ingen vill dirigera för det är för svårt. Jag begriper ingenting, säger en dirigent som vi vet kan mycket. Och sen så ringer man till jag minns under min orkesterchefstid. Så tänkte jag mig, vad gör jag nu? Ja, jag ringer till Leif och frågar om man kan dirigera för att det handlar om nästa vecka. En dirigent som lämnar tillbaka nu till ett helt program för en utav musikkonsert. Och Leif säger på telefon från Helsingfors, ja, okej, jag tar det. Men vill du inte ha partitur? Vill du inte se partituren först? Nej. Jag lägg fram, se till dem att de ligger på dirigentrummet när jag kommer på måndag. Så. Och det var lite grann Leifs inställning, så oerhört skicklig och begåvad alltså.
Repetitionerna pågår. Premiären närmar sig. Musikjournalisten Camilla Lundberg får höra om det märkliga rekviet som Sven David skriver på.
i den där vevan så fick jag ett anbud från en då väldigt spännande tidskrift som heter Upp och ner, som man fick när man åkte inrikesflyg. Då tänkte jag, jo men banne mig, det här rekvet, det låter så himla spännande så att det ska kunna bli ett bra reportage och annorlunda.
Kort innan premiären kommer tidningen ut.
Vredens dag, bomber och sperma i rubrikerna, va? Och så står det, vulgärt, grovt, smaklöst. En stor musikhändelse, briljant civilisationskritik. Så kommer det att låta i Sverige i februari. Och vad eftervärlden kommer att minnas av kulturåret 1982 blir sannolikt dödsmässan med de fula orden. Och då händer ju det här att Aftonbladet läser upp och ner. Det blev en löpsedel med följande lydelse. Barnkör förbjöds sjunga runda ord i Sveriges Radios chockkonsert.
Jag kommer ihåg en särskild en sak då, men
Sven David Sandström.
I Aftonbladet som tog upp det här våldsamt och hade alla de här uttrycken överst på en sida så här, i rad. Och sen stod det på löpet en morgon när jag skulle ner och handla. Sandströms porrmässa och såna här saker. Och det var väldigt jobbigt för mig eftersom jag kom från en sån miljö där de här sakerna var tabu att prata om naturligtvis. Så jag ringde mamma och sa, köp inte tidningen idag, det är inte så bra om du läser det.
Då nappade en högerextrem organisation som hette EAP, Europeiska Arbetarpartiet. De fanns på gatorna då och då och hade nästan efterträtt FNL-arna som hade stått på gatorna på 70-talet. Och nu var det de här konstiga högerextremisterna som var styrda från USA på något sätt.
Slutet av 70-talet är en brytningstid. Vänstern har präglat kulturlivet och kärnkraftsfrågan engagerar. Där, mellan vänsterns internationella solidaritet och trädkramande och borgerlighetens vrede över skattetrycket och risken för kärnkraftsavveckling, börjar en liten men högljudd rörelse ta plats på Stockholms gator och torg.
Här är ett socialdemokratiskt valmöte i Örebro.
Vi vill ha utveckling!
Och så dyker EAP upp med plakat som visar Olof Palme som en bödel.
De kräver en väsentlig utbyggnad av kärnkraften. De har nolltolerans mot narkotika och de hatar Olof Palme. De kallar sig Europeiska Arbetarpartiet, EAP, och ska bli kända för sina bokbord och sitt aggressiva sätt att störa möten. Ur SVTs granskande program Magasinet.
Är det här en vanlig politisk organisation eller är det en antidemokratisk elitgrupp?
EAP brinner också för kulturfrågor. De värnar den klassiska bildningen och klassisk musik.
Hela idén med kultur är att försöka lyfta folk i skiten. Om vi försöker ha människor och beskriva skiten, det har man omkring sig i alla fall.
Ulf Sandmark har varit ordförande för EAP.
Så att ska jag komma ur skiten så behöver jag någonting som hjälper mig till att se någonting bättre. Och det vackra, det sköna, det sanna.
EAP demonstrerar när Alice Cooper och Rolling Stones spelar i Stockholm. I deras världsbild finns en lömsk baktanke med ungdomskultur.
Rockmusiken är utvecklad av antropologer som studerade primitiv musik från andra kulturer som var kopplade till olika religiösa högtider. Man skapar en religiös upplevelse så att säga, av att man kommer i trans av en monoton upprepande rörelse eller en monoton musik. Så därför så är det ju musik som är stillastående som har den här basstämman som aldrig ändrar sig och som alltid skapar en frustration. Så man har alltid det här knackandet hela tiden och sen så har man en överstämma som säger jag vill bli fri och så blir det. Men den här basstämman svarar aldrig. Så den här basstämman skapar ju en sån frustration så till slut så skriker man ju mer och mer att jag vill bli fri, jag är kär. Och den här slags musiken var ju till för att mer skapa aggression.
Mm. EAP tycker heller inte om sån musik som Sven David Sandström gör, så kallad atonal musik.
Officiellt brukar det vara så att folk säger att det är så viktigt och intressant med atonal musik, men man lyssnar inte på det. Så man låtsas att det är så fint och intressant.
Själva kallar de sig politiska aktivister, men i media kallas de högerextrema och Säkerhetspolisen beskriver en sektliknande organisation. Några år senare ska de få uppmärksamhet när en av deras anhängare blir misstänkt för mordet på Olof Palme.
Vi försökte liksom påverka Sveriges Radio och det var ju folk som skämdes för att de spelade där och egentligen inte ville det, men de skulle ju få 7000 kronor i arvode för att spela och delta, och det var ganska mycket pengar på den tiden, så att folk spelade i alla fall. Men det fanns ju folk som hoppade av också.
Inför slutrepetitionerna demonstrerar EAP utanför Berwaldhallen och delar ut flygblad med texter som "Bojkotta snuskmässan".
Så det var mycket folk som passerade här vid varje repetitionstillfälle och naturligtvis då även på konserterna.
Titti Han.
Och det var inte sällan som man, när man skulle gå in där genom den där dörren, var tvungen att passera människor som stod här ganska hotfulla och aggressiva och delade ut flygblad till oss som var med och sjöng och spelade. Och med uppmaningen att vi skulle avstå från att vara med.
Ja, precis. Du har två av de här flygbladerna här. Ja. Så kan du läsa rubriken på den andra och berätta lite om dem.
Ja, låt inte Berggrens LSD-inspirerade rekvim skända de judiska barnen en gång till. Man försökte med en konstgjord skruvad motivering säga att det här skulle vara till minne av de judiska barnen som förintades. Men det är ju så att man skändade de här judiska barnen en gång till genom att inte ta fram det vackra och det hoppfulla som kunde samla mänskligheten till att minnas de här barnen på ett riktigt sätt.
Några som jag har intervjuat ur kören har beskrivit stämningen utanför som obehaglig.
Ja, det är klart att det blev obehagligt för att vi påminner dem om att det här inte var en bra kultur, så att säga. Och i kulturella frågor är det alltid, kan ju bli en intensiv diskussion, så att säga. Och vi konfronterar ju naturligtvis de här fascistiska idéerna som finns bakom den här atonala musiken och den här kulturpolitiken, att pressa på de här typ av kulturen på befolkningen.
Tonsättaren Sven David Sandström.
Sen var det bombhot. Så polisen utrymde hela salen och genomsökte med hundar och sådana saker. Och hela kören och solisterna var med mig fullständigt och stödde projektet. Medan orkestern var väldigt tvivelaktig. Vissa sjukskrev sig. För de tyckte inte de ville vara med i det här stycket, för det var så där. Men det var ju en massa frikyrkomänniskor där som tyckte illa om det där. Jag hade full förståelse för det i och för sig, men så var det. Och det blev... Det gjorde ju ingenting, för det blev bara mer uppmärksammat. Så det blev en stor bomb till slut alltihop.
Poeten Tobias Berggren får stå till svars i Rapport.
En smekning, en tjock tök i munnen.
Hör könsord hemma i en dödsmässa som det här ändå är.
Jag har på sammanlagt 5 ställen i en 90 minuter lång text lagt in mycket korta citat ur sadistisk grovporr, en blasfemisk version av en barnvisa från Harlem och en gammal galder eller trollsång som är obscen.
Min tunga klippte dem av med en ullsax.
Det är möjligt att en del människor känner sig förhindrade att ta till sig det här av olika skäl. Det kan inte jag hjälpa.
Johan Berggren, som går på högstadiet, inser att hans pappa får uppmärksamhet.
En klasskompis i skolan plötsligt frågade mig: varför sa din pappa snuskiga ord i radion? för han hade läst på någon löpsedel och han hade fått om bakfoten. Han trodde det var han som sa det, och jag blev bara lite förvånad dock, för jag visste inte att min pappa hade sagt snuskiga saker i radion. Men jag insåg på något sätt att min pappa hade någonting med en löpsedel att göra, och poeter brukar inte vara på löpsedlarna. Han liksom snuddar vid någon slags kändishimmel, fast jag menar, inte en häftig kändis som man kunde vara stolt över som tonåring, men ändå, jag insåg att det var en stor grej.
Mitt livs innehåller
tycker
en glädje fylld för finad kötslighet.
Och då när det blev så himla mycket fokus på att folk sjöng om att knulla och att det gestaltas en våldtäkt och så. Det blev bara fokus på det.
Åsa Bäckman.
Det låter som en så oskuldsfull tid där en sån här sak kunde bli så stor.
Tror du att det skulle kunna bli så här idag?
Idag skulle jag hoppas säga, nu skulle det kanske kunna bli så igen, eftersom det finns samma så här noggrannhet vad det gäller ord och vilka ord man får säga och vilket språk man använder finns nu igen. Men för 15 år sedan hade det ingen höjt på ögonbrynen, tror jag.
Den 19 februari 1982 är en kall men snöfri dag. Alla är nervösa inför premiären av Rekvet, som har blivit det dyraste verk som Sveriges Radio någonsin har beställt. Det är stökigt utanför Berwaldhallen.
Jag kommer ihåg att alla naturligtvis tisslade och tasslade, och liksom det här med bomberna och sådär. Och den här Sven David Sandström, i den mån man kände till honom, så han har väl skrivit väldigt ful musik och sådär. Och så var det barnkören som skulle sjunga Mary had a little lamb, eller Mary was a little whore och sådana där saker.
Orkesterchefen Sven-Åke Landström.
Så det var laddat. Det var lätt alltså in i helsike, och när det blev uruppförande så var det en stor skara människor samlade utanför Berwaldhallen som protesterade mot att Sveriges Radio ska spela det här verket. Och jag minns bara, min egen roll var ju att gå så snabbt som möjligt igenom den här stora skaran av människor in i Berwaldhallen, för jag vill inte bli försenad till att höra verket som sådant.
Så är det dags. Väl innanför dörrarna är det dödstyst. Radions värsta mardröm är att folk ur publiken ska springa upp på scenen och ställa till tumult under konserten som sänds direkt i radio. Dessutom sitter kungen för första gången i publiken. Därför står säkerhetspersonal längs väggarna, och en inspelning från generalrepetitionen rullar parallellt med direktsändningen så att man snabbt ska kunna växla och sända ut den om det skulle urarta på scenen. Medlemmar ur EAP sitter i publiken, och en del av dem vill storma scenen, men gruppen bestämmer sig till slut för att låta bli, av respekt för musikerna.
Fullständigt magnifikt, alltså det var ju... Det var ett av de mest gripande ögonblicken i mitt liv, alltså. Ett storartat verk.
Så det var ju en mardröm att lyssna på.
Ulf Landmark från EAP.
Berätta.
Ja, det var ju atonal musik, och det var ju skrik och vrål på olika håll där man tog upp olika obscena texter och så vidare som man förde in på olika sätt. Och sen hade man de här stackars barnen på scenen då, som man skändade på det här sättet. Man liksom, det är ju någonting man gör i satanistiska sammanhang, att man ska ta in oskyldiga barn på scenen och sen skända dem så att säga, och visa att man är fri i att kunna göra vad som helst så att säga. Man ska, det är samma sak med pedofili och sådana saker. Man skändar människor för att visa sin makt.
Vad som hände var att vi blev så nervösa, Tobias och jag, så vi kunde inte sitta inne i salongen, utan vi satt i kontrollrummet, det kommer jag ihåg. För att det var obehagligt att sitta i salongen, för att det var ju de här sakerna som hände runt här, va? Med polishundar och grejer och allt möjligt konstigt, och upplopp utanför och bråk. Och så vi orkade inte med, utan vi satt oss i kontrollrummet, det kommer jag väldigt väl ihåg. Och det gör man ju inte normalt. Det är ju inte så kul, va, egentligen. Man ska ju sitta där inne och vara med. Men vi var aldrig med. Alltså jag var aldrig med på liksom riktigt i processen in i salongen. Vilket är grejen helt enkelt.
Till syvende och sist står det texten. Därför att det är ju ett rekvem över barnen som skändades under Hitler-Tyskland. Och så det var ju, gick ju bara rakt in i hjärtat.
Folk grät efteråt i salen. De var helt tagna av stycket. Något som jag tror de flesta aldrig upplevt, vare sig förr eller senare. Det vet jag. Jag fick oerhört mycket brev, oerhört mycket samtal, även från kyrkliga människor, det kan jag säga rakt ut, som förstod alltihop plötsligt.
Utsålt Berwaldhall 2 kvällar i rad för ett svenskt uruppförande. Det var också någonting fullständigt unikt. Alltså, det fanns uppenbarligen en dragningskraft för att höra ett angeläget verk.
Efter konserten är reaktionerna översvallande. Aftonbladets recensent skriver: bättre kan det inte bli, och utan motstycke. Och ett av de mest betydelsefulla verk som en nordisk tonsättare har skapat.
Det var en stor grej för Tobias.
De blev hyllade på kultursidorna och dessutom bra betalt, vilket kanske inte han fick hela tiden annars. Så det var nog en väldigt viktigt och stort för honom. Då som nu tror jag att om du är en frilansande kulturarbetare eller poet eller författare, så går det ju otroligt upp och ner med ekonomin. Speciellt då om man är en ekonomisk autist som Tobias Berggren, som får ett stort pris. 2 månader senare är slut för han köper ett saltvattensakvarium. De är fruktansvärt dyra, med tillhörande dyra fiskar. 2 månader så var det här igenvuxet och fiskarna döda, därför att resten av pengarna skulle brännas på krogen. Och sen kommer skatten och bang, bang, bang. Och det hände väl i den vevan riktigt rejält. För jag tror han fick en jättestor klumpsumma för rekviemarbetet, som höjde då inkomsten ett visst ord väldigt mycket. Och inga jämkningar, inga telefonsamtal till Skatteverket eller något. Så nästa år så ville de ha in skatten på det här då. Då hade han bränt alla pengarna. Och då blev det en sorts väldigt baksmälla där, tror jag, som kanske aldrig riktigt kom över.
Men för Sandström blir rekviet en katapult för karriären.
Sen i samband med det här rekvet, alltså, så då började han plötsligt bli liksom väldigt snajdig så där, och gick omkring i läderbrallor och Faktiskt en riktig snobb. Det var ingen tvekan om att av yngre kompositörer så var ju Sven David den flashigaste. Det var han.
Året efter Rekviet får Sandström Nordiska rådets musikpris och blir invald i Kungliga musikaliska akademin. Men Rekviem, De ur alla minnen fallna, har aldrig uppförts igen.
Och jag skulle säga att det här är ett portalverk som aldrig mer har sjungits och spelats. Och det tycker jag är skandal faktiskt.
Du har hört Porrmässan, en P1-dokumentär av Märta Myrstener. Sven David Sandström avled i somras, kort efter intervjuerna. Och Tobias Berggren har inte haft möjlighet att medverka i programmet. Slutmix, Elvira Björnfot. Producent, Håkan Engström. P1-dokumentär, september 2019.